Värvet görs i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Det här är den här smarta kortversionen av Värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet, så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning.
Men då kan jag säga till folk så här, jag är jättebra på att komma med massa ursäkter och att det låter som att allting är under kontroll och så. Men lita inte riktigt på mig där, utan alltså var inte snäll mot mig.
När jag betraktar Sissela Bens karriär utifrån slås jag av att det är som 2 parallella resor. Där den ena får upp som en raket i stratosfären i fruktansvärda hastigheter. Och den andra är X2000. Inte fullt så explosiv, men med en stadig och stark fart framåt. För med karaktären Filippa Bark slog hon verkligen igenom på det där sättet som en Björn Gustafsson eller Greta Thunberg. Samtidigt som Sissela Benn genom alla år haft komiska roller i serier och filmer som Centralskolan, i Anneli, Kontoret, Mysteriet på Greveholm, Barna Hedenhös och som mamma till bioaktuella Sune. Hon har på senare år också regisserat främst Dilan och Moa på SVT och gjort flera uppsättningar på scen. Och genom hela karriären har hon kämpat mot sina rädslor, och hur de ser ut, det avhandlas givetvis i det här historiska Revervet 25 med producent Klara Åström och Månsson, Acast och mig, Kristoffer Triumf. Här är Sissela Benn.
Vad har du på ditt bord precis just nu?
Ja, men precis just nu håller jag på klipper. Om du menar karriärsmässigt, så har jag att jag klipper Dilan och Moa.
Ja.
Säsong 2 som jag regisserat. Mm. Igår var det galapremiär på Syne, Best Man, den andra Syne-filmen. Och så skriver jag ett manus till en grej som jag ska göra för Dramaten.
Oj, vad kul.
Det är unga Dramaten. Alla säger, alltså jag måste alltid förklara. Det är alltså, ingen bryr sig lika mycket om när det är för barn och unga.
Jo.
Gör man det?
Ja.
Okej. Okay.
Jag gör ingen skillnad.
Det är ingen skillnad.
Nej.
Men fint. Men det är för unga Dramaten.
Mm.
En grej som ska filmas och okay. skickas ut i skolor.
Aha, mm. All right. Som handlar om?
Ja, det är liksom en serie som de ska göra. Där de frågar olika människor, tror jag. Där jag är den första som gör det här. Så det är lite i utvecklingsstadiet fortfarande. Men då frågar de vad man önskar att man själv har fått lära sig i skolan. Och så ska man prata om det. Så då ska jag prata om typ hur man hanterar prestationsångest och press och
vad bra.
Sånt.
För jag trodde alla skulle säga hur man betalar räkningar och vilka man kan skita i och liksom hur man öppnar post och så.
Ja, men ja, antingen är det det eller typ hur man har ett förhållande. Alltså hur man det är de grejerna.
Men prestationsångest kändes mycket liksom mer substantiellt.
Mm.
Det är också lättare att prata om under en hel termin.
Ja, absolut.
Öppna räkningar, det kan man ju lära sig på 40 minuter kanske.
Ja, mm. Det är sant.
Ja. Vad roligt, det låter ju som ändå ganska mycket.
Mm.
Eller?
Mm.
Ja.
Det är mycket.
Ja, för du ska ju snart in och spela in en Sunnefilm till också.
Ja, det ska vi göra i vår. Mm. Precis. Om det blir mycket så när man frilansar och saker kommer samtidigt.
Vad minns du av vårt förra möte? Har du någon uppfattning om hur länge sedan det var till exempel?
Vad kan det ha varit? Men jag gissar på 6 år.
Ja, nej, det är 7,5 år
Aha.
sedan. Det är nästan... du var ju gäst 11.
Ja, var jag det? Jävla.
Som nu är snart uppe i 400.
400, jag såg. Mm. Så coolt.
Hur har du haft det under de här 7,5 åren då?
Jag måste bara tänka... Detta var alltså 2012.
Mm.
Okej. Ja, men precis. Då har jag ju separerat och träffat en ny och fått ett barn till och jobbat jättemycket.
Mm.
Och fått ett hus, eller fått... Ja, men det kan man säga att jag fick det av banken. Så ser jag det.
Mm.
ja, men jag har haft det liksom... Jobbigt och underbart.
Mm. Jag läste en rubrik om att från något magasin med en intervju med dig där du sa att citatet var ungefär så här: jag gick i terapi för att göra upp med mina föräldrar och nu bor jag 40 meter från dem.
Ja, men att jag gjorde tvärtom.
Ja,
alltså jag gick i terapi för att bli självständig för mina föräldrar. Och nu har jag köpt ett hus på samma gata som jag växte upp på.
Okay.
Ett exakt likadant hus, 6 hus från där jag växte upp.
Men bor de kvar?
Nej, de bor inte kvar.
Okay.
Men det är väldigt mycket att liksom försöka köpa tryggheten som jag hade när jag var barn, tror jag.
Till dina barn?
Ja,
mm.
Och till mig. Ett slags försök att liksom få krypa tillbaka i en livmod. Eller vet, en känslan av att vara... jag tror att jag är verkligen en trygghetsnarkoman helt enkelt.
Mm. Ja. Du har ju i princip jobbat med det här, eller du har jobbat med det här sedan 2006 om jag har förstått saken rätt.
Mm.
Då kan man ju tänka sig att du vid det här laget har liksom fått en del självförtroende. Även om du tycker att någonting verkar svårt så har du ju ändå 13 år där det för det mesta tänker jag har gått bra.
Absolut. Det har du ju faktiskt.
Ja.
Jo, men alltså jag har ju fattat jättemycket att... Ja, men för när jag började så var jag så himla rädd att varenda jobb var avgörande för om jag skulle få ett jobb till.
Mm.
Och så är det ju lite grann i början. Alltså att man måste ju bli etablerad helt enkelt och göra olika grejer. Det jag har lärt mig framförallt är typ alltså hur jag funkar. För att det här är liksom ett jobb som man... Liksom har ingen, jag har ingen direkt utbildning.
Lite har du?
Ja, men jag har lite så teaterskola. Men det jag började med var ju väldigt mycket att göra humor. Alltså att skriva mina egna sketcher och liksom... göra karaktärer och sådär. Det jag tror att jag har lärt mig nu och som jag är mycket bättre på är att se till så att det blir av. Mm. Att det är det viktiga. Jag hade så sjukt mycket ångest. Alltså jag kommer liksom ihåg att jag skulle göra en grej med Riksteatern tillsammans med Mattias Fransson. Då hade jag gjort liksom en del Filippa Bark. Men det var ändå liksom jättetidigt i karriären. Och så skulle jag göra en ny karaktär. Hade jag bestämt liksom att jag skulle hitta på en ny. Och så... Ja, men jag var så här... Så skulle vi träffas och repa. Jag hade jättemycket prestationsångest inför honom. Att han var mycket rolig. Att han skulle tycka jag var skitdålig. Att jag skulle förstöra vår grej. Så att jag liksom bara gick runt och grät. Minns jag. Och jag liksom sjukskrev mig. Alltså jag bara låtsades att jag var sjuk. Jag gick inte dit. Och sen så... Jag vet inte om jag var så här, jag vill dö. Mm. Jag vill så hoppa framför en spårvagn så jag slapp göra det. Mm. Och det är ju så himla... då blir det inte bra heller riktigt, för att då lägger man ju så himla mycket energi på att bara... Alltså inte att göra ut för arbetet. Bara gå runt och må dåligt och ha ångest över att man är så himla rädd att det inte ska bli bra. Jag tror också att det är för att jag hela tiden började med att tänka att det här måste bli så jävla bra. Och det här ska bli det roligaste och bästa. Och då är det jättesvårt att börja. För hur börjar man? Liksom, man kan inte börja med det.
Nej, precis.
Det blir jätteblockerande.
Du sa i en intervju som jag hörde med Saja Hallberg. Du citerade typ Woody Allen, som väl var okej att citera på den tiden. Att så här, om han tycker 5 minuter- av sin långfilm är bra, så är det good enough.
Ja.
Och det är en ganska härlig inställning att ha, tänker jag.
Ja, verkligen.
Men nu har vi liksom... Och den intervjun var från 2015.
Mm.
Nu ska du göra någon slags serie med Dramaten om prestationsångest. Mm. Och du nämnde det nu igen, att du hade haft det med Mattias Fransson. Det verkar ju verkligen ha präglat ditt liv.
Mm, det har det verkligen. Minns när jag var liten, vi hade meme-festival i skolan. Eller det kanske i och för sig inte är... Det kanske inte är prestationsångest, men det handlar liksom om rädsla att misslyckas. Mm. Och det är väl väldigt mycket det som prestationsångesten... Ja, men det är ju det handlar om. Att man är rädd att det ska vara dåligt. Att folk ska tycka att man är dålig. Och då skulle vi i alla fall uppträda med... Då hade jag liksom fått så kassettband av min mormor som hette Våra älskade favoriter, med låtar från så 30, 40, 50-talet.
Oh, wow.
Gulligullan, koko som en gök.
Koko. Mm.
När storfisken talar om hur många fiskar han, alltså du vet.
Mm. Storfiskens vals.
Ja, 10 000 röda rosor, bla bla bla, massa såna klassiker. Och så hade vi... Jag tyckte att alla var så fruktansvärt bra, så jag kunde inte välja en, så jag klippte ihop till ett medley. Och då på den, alltså det här var ju 89 kanske. Eller 90 kanske. Men folk lyssnade kanske på I'm too sexy for my body, eller hur det vet. Såna låtar. Men så fick jag med några kompisar, och sen så gjorde vi repade flera veckor, vi hade skitmånga ombyten, vi tillverkade liksom 1000 röda rosor av silkespapper som vi kastade ut under de då, alltså 30 sekunderna som den låten var på. Och sen så, ja, men så när vi skulle visa det här för klassen, och det här året när vi gjorde detta så var det bara ett bidrag. Annars så kan man tävling inom klassen, så fick man rösta fram vilket bidrag man skulle skicka till skoltävlingen i den här mimfestivalen. Men det här året så var det bara vi som hade ställt upp. Så det blev mer som att klassen skulle få se vår klassens bidrag. Och så gjorde vi det här. Och sen var det liksom ingen applåd typ. Alltså det var inte uppskattat.
Ljummet.
Det var väldigt, väldigt ljummet. Och när vi kom tillbaka, vi höll på att städa upp alla grejerna, så hade någon skrivit dåligt, fy fan, typ på tavlan. Och då kände jag att det här kan vi inte göra. Så då tog jag sönder kassettbandet. Och, men jag vågade liksom inte riktigt säga det till de andra. Så att jag sa att det var, men du vet, någons lillebror som hade pajat det.
Okej. Okay. Och då blev det inget uppträdande?
Nej. Okay.
Men har du det här fortfarande? Nu är det ju liksom nästan 40. Har du fortfarande de här liksom... Dyker det upp på samma starka sätt liksom fortfarande?
Ja, men alltså inte alls på samma starka sätt. Och jag känner mig mycket mer... Alltså för innan så kunde jag liksom... Alltså jag var... jag brydde mig liksom bara om hur det... jag var så himla rädd för att misslyckas, som jag kände att det kanske skulle misslyckas. Då sket jag liksom i alla avtal och kontrakt. Och, alltså jag brydde mig inte då om... Alltså det, att jag ställde till det för alla andra.
Okay.
Jag klarade inte av att göra det liksom. Och det har jag slutat med.
Men så det finns massa sådana kraschade projekt som vi inte har sett?
Ja, precis. Det finns en del kraschade projekt och det finns en del inställda uppträdanden. Ja. Och det, liksom, det är så himla så här, men du vet, jag skulle vara med i en föreställning som var gratis utomhus i Malmö. Där vi skulle göra en sketch som jag kände bara så här, men det blir inte tillräckligt kul. Och då så sa jag att jag var sjuk. Och jag var konferenser för den föreställningen också, så jag skulle liksom vara med och presentera alla andra. Och då sa han som var min chef typ så här, men man kan inte, man kommer hit. Alltså man blir inte sjuk som skådis, du måste komma hit. Det är bara om du liksom absolut inte kan gå typ. Så försökte jag, jag blev lite kränkt av att han försökte tvinga mig. Jag inte trodde på att jag var tillräckligt sjuk. Men så jag liksom försökte göra mig sjuk. Så jag typ stod och sprang. Jag tog en balja med iskallt vatten och ställde mig på min franska balkong och sprang i den. För jag tänkte att jag skulle bli förkyld. Så ville jag liksom visa honom att jag visst var sjuk. Men det blev jag inte, så fick jag gå dit och göra den då. Och det var ju himla bra att... alltså det är nästan så att jag måste ibland säga det nu till nya arbetsgivare. Det handlar nästan bara om när jag ska skriva eller göra någonting själv. Alltså när det är vanliga roller som andra gjort så. Det är aldrig några problem, det finns ingen ångest. Så det är nog väldigt mycket skrivångest egentligen.
Okay.
Alltså. Men då kan jag säga till folk så här, jag är jättebra på att komma med massa ursäkter och att det låter som att allting är under kontroll och så. Men lita inte riktigt på mig där, utan alltså var inte snäll mot mig. Var sträng.
Du, det här är ju trots allt Revervet.
Just det.
Vet du vad som är lite coolt?
Nej, berätta.
Det är det sista Revervet någonsin.
What?
Ja. Ska lägga ner den skiten.
Är det sant?
Ja.
Jaha.
C'est quoi? Nej, men jag tänkte bara att det ska bli helt vanliga avsnitt i framtiden.
Ja.
Ja, jag orkar inte hålla på med det här. Alltså,
vad är upplägget med, förlåt,
med Revervet?
Du måste berätta.
Det ska du få höra nu. Det är nämligen så här, va? Att i Revervet så lyssnar vi på klipp.
Jaha.
Från förra gången. Och så ser vi hur det blev.
Jaha.
Ja, det är inte bara det, som du märker. Vi har ju trots allt pratat om,
just det.
Om allt möjligt. Men en fan vad det är. Jag tycker jag låter så märkligt när jag är förkyld. Men det kanske inte du...
Nej, absolut inte.
Det var
inte
så länge sedan du hörde.
Ja, exakt.
Du vet inte hur min vanliga röst är.
Jag får höra nu, kanske låter.
Ja, fast det här är ju också roligt, för det här var ju under min micken, bakvänd mickperiod.
När jag hade micken bak och fram?
Ja.
Är det sant?
Ja, jag hade liksom min mikrofon bak och fram. Jo, men surt förvärvad poäng då. En festlig grej vi skulle kunna göra är att lyssna på dina drömmar från 2012. Och så ser vi om i vilken mån de har fallit in.
Okej.
Okay. Har du några sådana liksom grejer som du inte har i pipen, men som du skulle vilja göra? Alltså någon form av drömmar?
Ja.
Yrkesmässigt.
Jag skulle vilja göra en tv-serie till. Jag skulle vilja göra en film också. Långfilm har varit kul. Alltså få tid på sig att verkligen så gräva ner sig någonting, berätta någonting. som känns väldigt kvalitativt. Att det är mycket som man gör med humor, så man får inte så mycket tid på sig. Man får inte så mycket tid att förbereda sig. Humor säger så här, för alltid sjukt mycket mindre pengar än drama säger, till exempel. För att de tänker att de, det kan man slänga ihop lite snabbare. Så att det skulle vara kul att göra någonting som var jävligt genomarbetat. Som liksom var lite djupare.
Mm. Ja, det här är från 2012. Vad tänker du?
Ja, jag funderar på varför det aldrig blir av. För att jag har sagt det här så jävla länge. Mm. Och jag har verkligen, jag tror att alltså det liksom, det känns inte alls omöjligt att det skulle kunna hända. Mm. Alltså det har liksom, du vet, filmproducenter som har hört av sig och haft möte med så här, vad vill du göra? Och ja, men liksom ändå så här, chefer på SVT som har möte och är så här, vad vill du göra? Pitcha något? Så det är så himla sjukt att jag inte gör det. Vad beror det på, Kristoffer? Analysera mig.
Ja, men
Är det att jag är rädd, kanske? Är lat?
Ja. Du vet vad Lars Norén sa om lathet, va?
Nej.
Att det är grannen med rädsla. Nej, det sa han inte. Jag hittade på det nu.
Mm.
Men så kan det väl kanske vara. Men du, alltså, det är ju inte som att du inte har jobbat.
Nej, det har jag ju absolut gjort. Men med andras grejer ju.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, Det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Mm. Fast du sa ju för alltså 3 minuter sedan att du får jättemycket ångest av att skriva.
Ja, så det kanske är därför.
Ja.
Men jag vill ju ändå göra det.
Mm. Men,
jag kanske är dålig på det. Jag är skitdålig, det är därför kanske. Eller så får jag ångest, så gör jag det så lite, så blir jag inte bra heller. Så får jag inte upp någon vana för det.
Just det. Mm.
Så att jag vill att det ska vara direkt på en jättehög nivå, fast jag har ingen vana. Så jag måste träna.
Fast det har du väl ändå, du har ju skrivit manus i 10 år.
Ja, fast jag har inte skrivit. Jag skrev ju bara i Anneli egentligen. Och sen har jag skrivit liksom korta grejer.
Mm. För jag, nu tittar jag på i Anneli. Mm-hmm. För att friska upp minnet.
Gjorde du? Ja, det, men gud, var du proffsig?
Ja, men det ligger på någon hemlig sätt som man kan hitta. Men, och då tänkte jag så här, att den här känns ändå som den är liksom skriven av en fri kreatör.
Ja, alltså den var ju skriven på det enda sättet jag kunde skriva. Det fanns ju ingen skolning någonstans. Mm. Jag visste ju inte hur man gjorde. Så jag bara... Då blir det ju väldigt originellt.
Ja.
För att man har ingen struktur eller kan inget om dramaturgi, vet inte liksom, hur man ska göra.
Men var det ångestriden i det här projektet
så
också?
Så in i fucking helvete.
Okej. Mm.
Alltså grejen var ju också att det var ju väldigt mycket skrivprocessen. Att manuset var klart, att vi hade liksom skrivit en genomskrivning. Och knappt det ibland. Att det fanns liksom idéer som jag hade, men jag hade inte skrivit ut scenerna. Så att det kunde vara så här, vi hade filmat en scen och sen så sa regissören, okej, då gör vi nästa scen, har vi manus? Mm. Och då kanske jag satt ofta på lunchen och skrev manus på en servett.
Mm.
Eller på natten så skrev jag om, för att jag tyckte inte det var... Men det behövdes ju skrivas om. Så då skrev jag om manusen på natten och så kom jag och gav dem till skådespelarna på morgonen.
Mm.
Och det var ju en kille som, helt fantastisk, Jörgen Thorsson, som precis hade gått ut scenskolan då. Han spelade Don, den här, Securitas-vakt var han. Mm. Men att han hade liksom tagit manuset, det första då som han hade fått, som inte var helt ogiltigt liksom, eller gällde inte. Och gjort så här långa bågar och klistrat upp massa post-it-lappar över hela sin lägenhet och gått in och processat detta jättenoga.
Mm.
Så han var liksom i upplösningstillstånd. Han tyckte det var skitjobbigt att jag bara kom in och...
Ja, jag förstår.
Rev upp allting.
Ja, men det låter ju som kanske... För det var ju ändå någonting du gjorde på ett väldigt... Alltså ganska tidigt i karriären.
Mm.
Och att du får liksom fria händer och en slott på SVT.
Jag vet. Det händer inte idag,
nej,
tror jag.
Nej, jo, ja. Det beror väl lite på.
Ja. Ja, alltså det fanns ingen som så här... la sig i. Behöver liksom inte redovisa något för någon. Vi bara satt och skrev, jag och en kille som heter Frans Wiklund. Så vi skrev manuset tillsammans. Jag glömmer att säga det är så himla pinsamt ibland. Men det var för att jag skrev om det sen. Men han var ju med, och så vi satt själva på SVT en sommar. Det var ingen annan där. Och sen så började vi filma typ i augusti.
Mm.
Ja, så att det var... väldigt fritt, ja.
Men du, det här med den prestationsångesten som vi pratade om för en stund sedan, har den liksom aldrig infunnit sig på det sättet när du har varit regissör?
Nej, än så länge så har den inte det.
Nej.
Det är så ljuvligt att jag inte har drabbats av det. Men det kan vara att det är så himla härligt att vara en nybörjare. För att ingen har några... Alltså allting man gör blir bara... Oh, wow, du kunde ju ingenting, men du har ändå fått ihop det här. Det finns liksom inga förväntningar på en.
Okay. Mm.
Så allting man gör blir bara... Att man ens gör någonting, alltså får ihop det, är ju bara ett plus.
Nu ska jag, det här kanske låter platt, men det låter ju inte som att det stora problemet är andras förväntningar på dig.
Men prestationsångest, nej precis, det är ju, men det är vad man tror att andra har för förväntningar på en själv.
Okej, okay. Så det är någon slags projektion ändå.
Ja, att man ska göra andra besvikna. Eller inte leva upp till andras förväntningar. Ja.
Ja, just det. Går du i terapi nu?
Ja, det gör jag.
Okay.
lite oregelbundet gör jag det. Men vi går i parterapi också.
Okej. Okay. Ja. För att ni...
Ja, men för att vi blev tillsammans. Och det gick väldigt fort. Att vi blev liksom... Jag blev gravid efter 3 månader. Och hade en dotter. Så han blev liksom bonusförälder. Och vi så här, flyttade ihop, köpte hus. Det bara kändes som att vi måste göra det här. För det här kommer bli liksom, stormigt.
Har det varit det också?
Ja. Så det har varit jättebra att gå dit och prata. Men det har också varit, alltså det är ju... jag tycker att det var... Det har varit liksom tro att det varit... Att jag med oss en dag liksom har varit så här, men vi måste sitta ner på båten, vi ska rida ut det här, det är skitjobbigt att ha småbarn. Du vet, det är nya relationer, det är många relationer. Liksom, för att förhålla sig till ett ex som hela tiden är liksom, som Dalias pappa och så. Så att det är inte alls konstigt att det är svårt och jobbigt ju. Så att man bara har det i huvudet att vi gör någonting som är svårt.
Jag tycker det låter vettigt. Jag hörde det för men kanske 10 år sedan första gången om någon som så här började nästan med parterapi. Alltså hade med det från liksom dig 3.
Ja, intressant.
Ja, men det är så jävla smart.
Ja, och börja innan det har blivit något stort problem.
Exakt. Ja. Ja. Så det kanske
innan det är för sent. Ja, men det tror jag faktiskt. Alltså det har hjälpt oss jättemycket. Jag är så himla dålig på att förstå mina känslor och sätta ord på dem. Och särskilt om jag liksom är i affekt, alltså ifall jag är i en konflikt eller ifall någon är arg på mig eller så, så blir jag liksom helt, för jag fryser typ, alltså jag blir stum inombords, jag får inte tag på mina känslor, jag vill bara att det ska bli vara över, fly. Och min kille tvärtom, att han vill fäkta och så, så vi blir en jättedålig kombination. Ju mer han fäktar, desto mer bara liksom blir jag helt megasluten.
Men ja, när vi har varit från Frankrike.
Nej, han är från Oxie.
Ja, okej. Nära ändå.
Ja. Nej. Ja, men så att då har det varit en så här plats när man går dit och kan liksom få prata i lugn och ro när det inte är några konflikter och få tag på liksom vad det egentligen är jag känner. Och förklara det.
Smart.
Skitbra. Alla borde göra det.
Verkligen. Om man har råd.
Ja, men det, vi går ju, det kostar inte så mycket. Nej, typ 350.
Ja, man kan gå, Stockholms stad har något liknande tror jag. En sak som jag skulle, jag tänker vi gör så här, jag stuvar om lite.
Okej.
För vi var lite på din rädsla. Ja, jag rullar bara.
Jag hittade på henne 2003 typ, men jag... Sen började jag göra henne liksom mycket så här, 2006. Och sen dess har jag gjort henne jättemycket. Det var verkligen mitt levebröd. Det är det som är min så här, trygghetslina. Så här.
Men är det jobbigt eller?
Kanske lite att det känns fegt att jag inte har vågat släppa det och testa andra grejer. Och så här. Men grejen är att jag tycker fortfarande är ganska kul. Och jag är lite feg. Liksom, för att jag är så här bara, men om det funkar så håller man fast vid det. Men jag kanske hade önskat att jag hade varit, liksom, vågat hoppa på, vågat testa massa nytt och sådär.
Alltså, jag förstår att du har fått prata mycket om det här. Och man måste ju kanske inte alltid ställa de allra mest originella frågorna. Så jag säger det bara. Har det varit liksom en... Eller hur har den processen varit? Att liksom, för du får ju förhålla dig till henne jämt liksom. Och ja, jag bara tänker, vad gör det med dig liksom? Har du gått en intervju utan att du har fått prata om Filippa Bark?
Jag har faktiskt det.
Ja.
Jag tycker inte det känns så aktuellt längre.
Nej.
Det verkar inte vara att pratas inte så mycket om den karaktären tycker jag. Nu längre.
Skönt.
Ja, det är faktiskt skönt.
Ja,
det är skönt. Ja.
Nej, men för jag tänker... Ja, förlåt. Vad tänker
du? Nej, jag vet inte. Jag tänker ingenting.
Nej. För jag tänker att...
Alltså, så är det i mitt huvud. Folk säger så här... Min kille exempel, han säger att det alltid så här, rör sig jättemycket i hans huvud. Gör det så för det? Det är liksom hela tiden så här, jättemycket tankar som snurrar runt. För mig är det som att
han har ju
mitt huvud...
Har det.
Nej, det var Jonathan. Det här är min nuvarande kille.
Ja, men det låter som att det är ADHD.
Ja, just det. Det kanske är det också. God diagnos.
Jag försökte vara rolig. Mm.
Ja. Och för mig så är det mitt huvud är som att jag går runt i stora salar. Tomma salar. Och bara så här, finns det några tankar här? Och läsöker. Alltså det är så tomt.
Ja.
Och det tar så lång tid att gå igenom de här salarna. Okay. För att försöka hitta ord och tankar. Mm. Ja, det är så jävla öde.
Vad är liksom, vad är ADHDs antites då?
Ja, det är det.
Ja.
Jag är som också med Instagram till exempel, att jag inte kan lägga ut någonting instant. Alltså jag är så här latergram, att jag vill bara posta saker när det har gått kanske 3 veckor, kan känna, ja men nu skulle jag kunna lägga upp den här bilden från en premiär som jag har haft.
Just det, fast du har ju inte postat något sedan i juni.
Nej. Jag ja men det har för mycket impulskontroll, så det händer ingenting. Jag hinner tänka för mycket på allt som, varför ska jag göra det? Allt, bara, vem bryr sig? Mm. Skitsamma. Och sen har det gått 3 veckor, då är det inte aktuellt längre.
Nej, jag fattar.
Också för, vad ska jag skriva? Så börjar jag skriva någonting. Så bara, Jag tycker inte om att man ska försöka... Jag hatar att försöka formulera hur jag vill bli uppfattad. Jag vill inte hålla på att tänka på det.
Nej, just det.
Mm. Och det måste man ju göra. Mm. Och ska jag vara rolig, ska jag vara allvarlig, ska jag försöka säga någonting viktigt.
Du har en lång historia av att ha svårt med sociala medier.
Mm. Det här är ju en typisk sån bekräftelsekran som jag är nyfiken på. Men du har liksom inte Twitter och du
har inte, nej. Jag har inte Twitter, jag har Facebook som jag blir jätteglad när folk skriver.
Men har du, hur,
jag är inte aktiv alls.
Hur behandlar du Facebook? Är det
för... alla.
Mm. Okay.
Så därför kan jag inte riktigt liksom använda den.
Nej.
Känner jag. För att jag la ut någon så här Hagen Lydrätt sketch liksom, som jag tyckte att folk skulle se. Men jag är ganska anonym där. Vilket känns lite synd liksom. Och att jag tänker ganska mycket på det här, att alltså, man ser på andra att folk är väldigt duktiga på att så här, använda de här sociala medier, och att är duktiga på att liksom hålla den här, alltså vara lite personlig men ändå privat, och att lyckas liksom att det gagnar deras jobb.
Mm.
Jag tror att det skulle vara bra att vara lite mer så. Så är det ju.
Ja.
Så är det ju.
Ja,
alltså finns, alltså jag men till exempel det här med regi, då la jag ut några grejer när vi filmade första säsongen av Dilan och Moa. Från filminspelningen. Och sen så hörde producenten till Sommar med släkten av sig, för att hon hade sett det. Hade du regissera från Instagram bara. Mm. Och så fick jag liksom det. Så att jag vet ju att man måste synas där. Eller att det är jättebra att göra det. Mm. Men?
LinkedIn?
LinkedIn? Ja. Använder någon det?
Ja, tydligen.
Jaha.
Alltså det är så många som gör det.
Okej.
Okay. Om jag hade en spänn för varje gång jag hört att jag borde vara där de senaste 2 veckorna, då hade jag haft uppemot 3 spänn.
Ja. Ja. Just de senaste 2 veckorna har det liksom blivit en... För det är väl jättegammalt?
Jag har hängt med människor som är typ mellanchefer.
Ja.
Eller, så. Mm. Eller entreprenörer.
Okej, det kanske är mest de som använder det.
Men tydligen skulle det vara jättebra ifall värvet fanns där.
Det skulle vara bra ifall värvet fanns där? Ja. Okej. Men...
Jag har lärt mig. Mm. Nej, men det är väl på ett sätt, säger det, tänker jag, att det låter lite sunt att du inte behöver det. Alltså att du inte känner att du måste finnas där. Det funkar ju uppenbarligen ändå med din karriär.
Ja. Jag tror bara att jag kanske ska bestämma mig för att liksom, för det är det att jag håller på att vela och försöker lite, så är jag dålig på det.
Ja, jag fattar.
Jag kanske bara ska bestämma mig för att jag måste inte.
Men vad tänker, för det, när jag hör gamla intervjuer med dig så låter det, och du pratade också nu om att du skulle ta fram en ny karaktär till den här Mattias Fransson föreställningen och det. Det handlade ju ganska mycket om karaktärer för dig länge. Är det liksom någonting som du, är det någonting som fortfarande pågår, att du hittar en röst i duschen liksom? Eller?
Jag satt faktiskt, alltså jag blev inspirerad av Dylan och Moa. Så då började jag filma mig själv. Jag skulle prata på alla olika dialekter jag kan.
Ja. Hur många blev det?
Ja, kanske 7.
Ja, okej.
Okay. Det var också en som var dansk och en som var dansk-svensk.
Okej.
Okay. Ja. Men jag är inte så jävla bra på dialekter, så var lite all over the place, tror jag.
Ja, men det
någon som har flyttat runt.
Det tycker jag låter kul. Ja. Det är roligt med ett dialektprojekt där den som gör det är jättedålig på dialekt. Ja, det är en bra förutsättning. Ja, hur som helst, förlåt att jag avbröt.
Nej, men det gör ingenting. Men nu blir det så att jag går runt i mina tomma salar igen.
Jo, frågan var om du fortfarande tar fram karaktärer.
Ja, just det. Nej, jag gör inte det.
Nej. Vill du rekommendera något?
Ja, men jag tycker Filip och Mona var jättebra.
Just det.
Fantastisk. Mm.
Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, men Dylan och Moa såklart.
Ja.
Såklart. Då måste du få hit.
Ja, mysigt. Mm. Du, det var det hela.
Tack så mycket, vad kul.
Stort tack för att du kom hit, Sissela Bell.
Tack.
Hurra.
Hurra.
Ja, Sissela Benn i det sista revärvet för året och förmodligen också någonsin. För när vi nu närmar oss avsnitt 400 med Stormsteg tänker jag att det är dags att hela värvet får en ansiktslyftning inför 2020. Och då passar jag på att mygga av revärvet som namn. Men i den mån ni önskar gäster till värvet, fortsätt gärna med det för övrigt. Får ni givetvis även i framtiden ge förslag på människor ni vill höra mer av. Bara det att det inte kommer heta revärvet utan kanske då, ja, värvet. Nåväl, det var allt för idag, men vi hörs igen om en vecka, då med ett möte som berörde mig djupt.
Hon ringer mig och säger, hej det är Sissela, här ska jag göra, skriva att du skrev och rekryterade. Mm. Och jag var helt knäckt, för jag tänkte, åh herregud, hon vet inte om vad som har hänt. Så jag sa, åh gud vad kul det låter mig, Sissela, jag kan inte. Hon bara, va? Varför inte det? Jag bara, nej men har du inte hört? Nej men jag har gjort bort mig. Mm. Har du inte sett i tidningen? Jag har ju blivit få sparken. Vad på hon svarade, minst exakt fortfarande. Och hon svarade, ja, men det där, men det spelar väl ingen roll. Kan vi ses imorgon?
Okay.
Och det samtalet räddade mitt liv.
Ja.
Yes, superaktuell Edvard af Sillén som regisserat juldagspremiärsfilmen En del av mitt hjärta är nästa gäst i Värvet. Jag hoppas vi hörs då. Tack för idag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!